det här är en sån här sak som jag tänker kan finnas i bokhyllorna hos folk. Det här, det är en mapp med sån här guldålders, jag vet inte om jag ska kalla det tryck, jag vet inte vad jag ska kalla det, men att det är det här Hugo Simberg och såna här som vi ser på Ateneum, och det här är någonting som jag kanske köpt för 6 euro på loppis, men jag tror ju att någon har tyckt att det har varit fina i tiderna.
Absolut, ja. De här har kanske inte på det sättet liksom ett så hemskt högt auktionsvärde, för det här är ju frågan om reproduktioner. Alltså det är inte liksom etsningar eller heliogravyrer eller någonting sånt, utan det är helt liksom, kan jämföras med planscher. Liksom att det har, man vet inte, upplagan, den kan vara oändlig. Och det finns inga begränsningar heller, utan det kan tryckas när som helst mera. Så att det håller ju förstås prisnivån nere. Det här är nog mera sånt som man nog ska ha i sitt bibliotek och kanske inte fundera på att direkt försöka tjäna storkovan på.
Nej, att man får ta fram dem och visa dem åt barnbarnen, och man behöver inte vara rädd att det kommer fläcka på den fallna ängeln där.
Nej, inte direkt, nej. Men att en originalätsning av Simberg skulle förstås vara en helt annan sak.
Ja, det säger Johan Wulff om min mapp med 12 reproduktioner av, som det står på pärmen, våra mest älskade finländska konstverk, utgivna av Velina Jös år 1992. Men hur blir man då specialist på konst och antikviteter? Så här säger Johan Wulff om sin egen väg till auktionshuset.
I mitt fall så är det faktiskt som så att jag är liksom helt, har ekonomutbildning, har gått hanken och så här, men att jag kommer från en familj där samlande har varit mycket liksom dominerande konst, särskilt då i några generationer. Så det har kommit med modersmjölken, kan man säga. Och sen har jag nog följt med liksom auktions- och konstbranschen i över 30 år. Och det här är ju nog ett otroligt yrke på det sättet, att varje dag lär man sig någonting nytt. Mm-hmm. Och sen är det ju nog ganska snabba ryck också i den här branschen, vad som efterfrågas och vad som inte. Att det här, det kan faktiskt ta en på sängen ibland, och det hänger ju förstås ihop också med att det är ett visst generationsskifte som nu sker bland köparna. Att det är liksom hela tiden yngre och yngre köpare, och de har ju förstås andra preferenser än tidigare generationer.
Hur skiljer sig då yngre kunder från den äldre generationens köpare av konst och antikviteter? Så här säger specialisten Johan Wulff.
Det kan man ju säga att de har ju så där allmänt sett en modernare smak. Att det här tavlan med pråliga guldramar är oftast inte särskilt populärt. Att de söker lite modernare konstnärer och också nutidskonstnärer. Vi har ju också separat auktion för liksom contemporary art. Och det är ju förstås ett dominerande, köparna där är ju ganska unga. Och sen är det ju också mycket konsthantverk och möbler och sånt här som liksom inte mera riktigt ens går att sälja. Det gustavianska hänger ännu med, att det är till och med unga tycker att det är roligt att ha någon sån detalj i sitt hem, och det är ju ganska sirliga och sådär lätta att placera. Men riktigt sådana pråliga, utsmyckade, mörka möbler, så de är nog jättesvårsålda idag. Att det som ju, om man tänker i möbelväg till exempel, går hem är ju 50- och 60-tals teakmöbler, och särskilt kanske dansk design, men förstås också allt och det här. Och sen har det ju varit en otrolig boom också med finstakt och keramik och glas. Och sen de här lamporna, liksom, jag talade om Tunello, Alvar Aalto, Lisa Johansson Pape och de här, som verkligen också väcker intresse utomlands. Och det här gäller faktiskt också våra keramikkonstnärer som Birja Kaipiainen och Rut Bryck och till och med Mikael Schilkin och sånt här. Så där har vi, det är liksom riktigt heta nu, kan man säga.
Men kan man då göra fynd i ditt yrke fortfarande, alltså kan man bli överraskad?
Ja, visst sker det. Förstås så tycker jag att sannolikheten nog har minskat att göra de här liksom wow-fynderna, mycket på grund av att allt är så transparent idag med nätet, och liksom den allmänna kunskapsnivån har höjt, skulle jag säga. Att folk vet nog oftast om någonting är värdefullt. Men just som jag nämnde tidigare om de här snabba ryckena med trender, så ibland hänger ju inte riktigt folk med just vad det här liksom vad som efterfrågas idag. Att det är nog många exempel på hem som jag har varit besökt då, och sen har det visat sig att jag egentligen kommer så att säga hem med något helt annat föremål än jag har egentligen varit på väg att titta på.
Det är svårt att bli överraskad inom antikbranschen, men just nu har Bukowskis en Skärvbäck tuschteckning på kommande som Helene Skärvbäck gjorde som 17-åring. Och den är faktiskt ett loppisfynd, berättar specialisten Johan Wulf.
No, det var en kund som tog kontakt och hon hade faktiskt själv sett likheterna med, hon hade hittat på nätet en det här illustration som Skärvbäck hade gjort i en skrinningstävling. Så hon såg liksom likheter med sin teckning och hon skickade först en förfrågan, och jag är alltid lite skeptisk nog mot de loppisfynden, så jag var nog så där mycket skeptisk och sa att, men kollar ändå med en Skärvbäck-expert att vad tror du om det här, för någon magkänsla sa ändå att borde vi nu kolla. Och så sa hon att ta nu in den och checka. Och så gjorde vi en sån här teknisk analys där man då kan konstatera att pappret är från rätt tid och färgerna är från rätt tid och så här. Mm. Och sen när man öppnade det mera hyggligt så såg man då den här snirkliga sån här lite monogramsignering som hon har använt just från den tiden. Och sen var jag ännu hemma med det här verket hos den där experten och hon kunde nog helt konstatera att det här är en originalteckning av henne. Skärvbäck hade illustrerat en barnbok ungefär just i de åren. Och den hade den här experten hemma, och när vi jämförde de här liksom stilen i den där barnboken och den här, så var det helt klart liksom att det här är hon.
Mm. Hur reagerar man då? Är det adrenalin som börjar pumpa? Eller hur?
Det var ju jättekul, ja. Och det var ju särskilt kul att kunna ringa till den här säljaren som då hade betalat typ en 20-lapp för den här. Och man nästan hörde hur hon föll ur stolen. Det var ju faktiskt trevligt.
Men hur är det annars med folk? Har de lätt att skiljas från sina ägodelar?
No, det är ju jätteindividuellt förstås. Men att jag upplever nog att vi går liksom samma trend. Vi följer samma trend som i Sverige. Där har man ju redan länge varit så att liksom mormors gamla möbel eller farfars tavla. Så det är nu inte så måste på att låta den gå vidare från generation till generation, att om man inte tycker mer att man är tröttna på den eller inte tycker mer att den passar i sitt hem, så då säljer man nog. Och jag tycker nog man börjar skönja lite samma tendenser här faktiskt i Finland.
En viktig beståndsdel i Johan Wulfs arbete som specialist på konst och antikviteter är diskretion.
Det kan ju ofta handla om dödsbon och sånt. Och då är det ju förstås känsliga saker, och det är ju ofta en syskonskara kanske som då ska komma överens om vad som säljs och vad som hålls och till vem vissa saker går och sånt. Och det är ju ofta känslorna är på ytan och en sorg bakom. Det kan ju vara sådana speciella situationer som ju man förstås krävs att man går med tofflorna fram, hur man nu ska uttrycka det.
Ja, precis.
Ja.
Någon skillnaden då med Österbotten och södra Finland, när man tänker på det här utbudet?
Ja.
Vad har du för erfarenhet och känsla där?
Den här frågan borde du kanske ställa sen på kvällen när jag har besökt alla de här hemmen. Jag måste säga att jag har inte hemskt jättestor erfarenhet ännu av österbottniska utbudet, men jag tror nog att den är ganska likadan som i stan. Jag kan gissa att här finns förstås en större koncentration av lokala konstnärer och konsthantverkare och sånt, men det gäller ju liksom i alla städer. Men att jag ser nog helt fram emot det här, för att jag har nog förstått att här finns liksom en kanske också tagit intryck mer från Sverige, att det finns en längre tradition att kanske samla på sig sådana föremål och konst och så.
No, nu bredvid dig där i soffan i mina väskor, men du sa att du är skeptisk till loppisfynd, så nu vet jag inte riktigt om jag vill visa det här åt dig. Men det här är loppisfynd.
Ja.
Tyra Strandberg tror jag att jag har tolkat hennes namn till,
ja,
där.
Just det.
Ja.
Jag tror att hon är just en sån här lokal konstnär här. Att jag någon gång försökte hitta några prisnoteringar, men det var lite svårare. Och det här tycks ju vara en pastell då. Ett sån här trevligt kvinnoporträtt, sympatiskt, men jag tror inte värde är mer än kanske en hundralapp.
Jag betalar 40 sådär.
Nej, det var säkert alldeles bra, ja. att om man tänker motivmässigt, det här är ju alltid tacksamt med liksom människor och särskilt unga kvinnor och någonting sånt här. Men jag menar, det som är nästan mest svårsålt idag är ju liksom mörka och murriga, dystra tavlor kanske från krigstiden och där omkring och liksom stuglandskap och sånt här. Att vi, där kom, igen kanske en trend som vi tar mer och mer från Sverige, att det får gärna vara ljus och glädje i tavlorna.
Men vad ska man göra med alla? Nu sitter vi i ett bibliotek till exempel där vi har tunga mörka möbler och vi har panel på väggarna och sen har vi då någon sorts kanske något 1700-tals kopior på väggarna och sånt lite. Vad ska man göra med det här? Ska man se tiden an och vänta ut, eller hur ska man hantera den här typen av föremål?
Ja, no, det är ju alltid den här frågan att hur mycket är cykliskt, att kan man någon vänta sig en ny renässans för det här, men själv är jag nu lite skeptisk. Man måste ju också tänka att en sån här fåtölj, så folk har ju begränsat med plats, folk bor inte speciellt stort nu för tiden.
De här är svulstiga.
De är mycket, mycket svulstiga och det hänger också ihop att där är på samma sätt med stora tavlor. Tidigare var det ju ganska slaviskt, man nästan följde liksom att ju större tavla desto högre pris, men att egentligen gäller det här bara upp till en viss nivå och sen är har det en mycket inbromsande effekt hur lätt såld en tavla är om den är för stor, helt enkelt.